Oscar.
Ja.
Kommer du ihåg att i ett avsnitt så pratade ju vi om att din familj och jag skulle åka på kanotsemester ihop?
Just det, vi är happy camper, vi skulle bo i tält och alltihop.
Ja, men precis, och vi skulle ha jättekul, din familj och jag. Mm. Men jag har tänkt på en sak, är det inte smidigare om vi allihop skulle samäga en kanot? Så kan vi åka tillsammans i sommar. Hälften så dyrt, dubbelt så kul.
Jag tänker att det ena tar ju inte ut det andra. Vi kan ju åka tillsammans med en samägd kanot,
ja,
till ett happy camp till exempel.
Precis.
Och ha det gött.
Ja, din familj.
Min familj.
Och jag. Det är ju det som är grejen med samäga.
Just det. Idag handlar det om samägandeskap kan man säga.
Det gör det.
Vi ska prata med Johannes från Ihopa.
Och vad gör de då?
Så här, om du säger att du och jag är spekulanter på en båt.
Ja.
Alltså en båt för mycket pengar.
Jättemycket, mer än du någonsin kommer kunna skrapa ihop själv.
Okej, okay. Ja. Då kan det vara så att, ja, men för att ha den här båten, då måste jag ha den tillsammans med någon. Och en båt är kanske ingenting man bor i. I regel bor man inte i en båt.
Jag vet några som bor i en båt, men vi behöver inte prata om det nu.
Jag vet också några som bor, ja, i en båt.
Men i regel bor man inte i sin båt.
Tänker du på Johanna och Per?
Nej.
Okej. Okay. Vilka tänker du på då?
Sara heter hon.
Hon bor i en båt.
Och hennes familj och ett litet barn, ja.
Okay.
Men det var en sidospår. Men om vi förutsätter att man inte bor i sin båt,
ja,
utan har båten stående när man är på fasta land.
Ja, gängse praxis egentligen, att man, ja, har sin båt på ett vanligt ställe.
Vart vill du komma med det?
Att då har man sin båt, man bor inte i den, precis som du sa. Jag höll med dig.
Men det kändes som att du hade en poäng med det här.
Ja, men då kan det vara bra att det är inte säkert att vi behöver ha den. Nej. Varje vecka.
Nej, för det skulle ju kunna vara regnigt och då vill i alla fall inte jag åka båt. Vad känner du?
Nej, men inte jag heller. Jag vill gärna ha det på de soliga veckorna.
Jag med.
Men då hade det varit bra till exempel nu om det fanns ett företag som kunde hjälpa oss med det. Hur ska vi dela upp det? Vad ska vi ha för tid? Hur ska vi veta när det är min tur att använda båten? Och i vilket skick ska jag få ha den och så här? Då hade man velat ha hjälp nästan och skriva, ja, den typen av avtal. För jag tror inte det är ovanligt. Det finns säkert många människor där ute som äger olika saker tillsammans. Men man har gjort upp att ja, det löser sig. Vi är bra vänner. Så kanske inte är det i slutet av det här ägandeskapet.
Oftast inte.
Det vet jag. Har du fakta?
Har
du,
nej, jag har ingen källa på det, men min magkänsla är rätt ofta.
Ja.
Så jag tror verkligen att vi behöver ett företag här som går in som en opartisk part.
Precis, som hjälper till. Vad ska vi ha för avtal? På vilket sätt ska vi dela? Och så här. Det är ju det som Ihopa gör.
Jaha, vad kul. Men ska vi inte ringa dem då?
Jo, då behöver vi inte låta oss överraskad.
Jag skojar. Jag ville bara göra lite dramaturgiskt.
Vi säger först att den här podcasten produceras av Sting Bioeconomy. Eller produceras av mig på Studio Nyström på uppdrag av Sting Bioeconomy. Du är också producent, du heter Helena Wannstedt, jag heter Oskar Nyström. Vi ringer.
Det gör vi, så ser vi om vi löser det här.
Mm.
Ja.
Jag heter Johannes Dahlberg och jag är en av medgrundarna till Ihopa. Ihopa, vi är en startup som har som mission att göra gruppkonsumtion enklare. Och det, inom det paraplyt så fokuserar vi främst på samägande. Men vi har även andra delningskoncept som vi tar in under det här paraplyt.
Är det privatpersoner eller företag ni riktar er till framförallt?
Framförallt privatpersoner, nu i början. Men vi vet att det finns potential för företag också. Egentligen hela beteendet är ju, kommer delvis från båtar. Folk har samägt båtar i alla tider. Men även bönder har ju samägt maskiner.
Det var exakt det jag hade tänkt ta som exempel, just båtar. Jag hade tänkt säga, om jag och Helena vill köpa en båt.
Ja!
Ja, det kanske vi inte ska till sig, du och jag.
Det pratar vi om sen.
Ja, det gör vi. Men säg att den kostar 120 000 kronor. Det är en ganska fin båt vi har tänkt köra. En halvfin röd båt liksom. Röd. Och hur skulle det här gå till då? Kan jag äga mer eller än Helena till exempel?
Kommer vi bråka i så fall?
Hur gör man liksom via Ihopa för att köpa den här båten tillsammans?
Ja, men det är en bra fråga. Man kan säga så här att folk har ju helt enkelt klarat av att göra det här helt på egen hand i alla tider. Jag tror att alla känner vi någon som har en andelsbåt. Så uppenbarligen så går det att på egen hand komma förbi alla de här utmaningarna som finns. Den första utmaningen är ju att hitta varandra. Det är ju ganska självklart, men man ska inte glömma bort att det är en liten utmaning som många faktiskt faller på. Att man inte hittar rätt personer att äga en båt tillsammans med. Men nu, för er nu så har ni redan kommit fram till att ni vill köpa en båt tillsammans. Ja.
Ja.
Eller i alla fall, ni är intresserade.
Vi funderar.
Jo, men vi är säkra.
Okej.
Ni kanske också, precis, det är nästa fråga är så här, okej, att ni vill ha en båt, men vilken båt? Ni måste komma överens om det. Förutsatt att ni kan enas om vilken båt, så kan man säga sen att sen så, så börjar liksom en lång resa där ni i praktiken blir just, det blir ett ganska tätt samarbete. Så de flesta, vad vi vet, de flesta brukar försöka enas om lite regler eller principer åtminstone för hur det här delandet ska gå till.
Ja, typ varannan vecka, eller jag kommer ha den mellan juni.
Jag har de soliga veckorna.
Typ så.
Ja, du hör ju redan nu att det börjar bli lite konflikter.
Ja, men å andra sidan så är det precis det som jag tycker är spännande, att väldigt många landar i ganska halvdanna upplägg, till exempel det här med varannan veckas principen. Det tycker jag är det bästa exemplet på ett dåligt system egentligen, där man i praktiken verkligen blir att man äger en båt halva tiden och halva tiden så har man ingen båt alls.
Hur gör man då?
Ja, vi förordar helt andra modeller, till exempel tvättstugemodellen är mycket bättre, att man har en nyckel eller en bokningsnyckel var, kan man säga, så att man får boka båten hur mycket man vill, men du får bara boka en gång i taget, så att säga. Då blir det i praktiken
som ett schema liksom.
Nej, det är snarare inte ett schema alls. Inget schema.
Utan en riktig nyckel.
Ja, det är en digital nyckel, men själva rätten att använda båten, den är så att säga då helt obegränsad, men det, förutom att du bara kan boka en gång i taget. Och sen sa man såklart, man får ju definiera hur lång bokning får man göra som mest. Är det 2 dagar eller är det en vecka till och med? Eller kanske 2 veckor? Men förstår ni, själva tanken här är bara att det finns olika regelverk som man kan applicera, och de har olika fördelar och nackdelar.
Exakt. Finns det också regler för, till exempel, om jag är ute och åker med båten, då vet jag att när jag kommer hem med den, då kommer den vara i samma skick som när jag åkte.
Men när jag vet vart du ska komma.
När Helena är ute med båten, säg att hon då har varit slarvig och det är full i vatten och chips och allt vad det kan vara liksom.
Han pratar egentligen om sig själv, men fortsätt.
Hur kan vi tänka då liksom, för att det ska vara, det måste vara samma skick? Finns det regler även där som ni kan hjälpa till med?
Folk förväntar sig att det ska bli sådana problem, men vi vet att det är ganska ovanligt. För att, och det här är jag har en liten rolig anekdot här, och det är att det finns ett försäkringsbolag som riktar sig just till delningsekonomin. Det heter Omocom, det är en startup i Stockholm. Och de har upptäckt en sak i deras liksom, data. Och det är att det finns en sorts pinsamhetsfaktor som styr ens beteende lite granna. Och den faktorn liksom bygger på hur mycket interaktion du har med varandra, om du träffas i fysiskt och liknande.
Så förstår är det ni, bra eller dåligt att träffas fysiskt?
Ja, ju mer risk du har att du ska faktiskt behöva träffa en person igen, desto större ansvarskänsla får du. Så till exempel när du hyr, och det är till och med helt, det är fantastiskt att även om du bara, om det är en främmande person, men de som bor i samma område som dig, det ökar också den här pinsamhetsfaktorn lite grann, för att då finns det ju risk att du stöter på personen på gatan.
Skam. Ja, det är en
sorts skam helt enkelt. Och med den logiken så skulle jag säga att samägare, där maximeras den faktorn. Vi vet ju att vi kommer att behöva se varandra i ögonen senare, så att om du lämnar chips i båten så är du helt säker på att nästa person kommer att se det.
Men Johannes, jag har ju en granne som jag har barn och den familjen har barn, och den familjen lämnar mycket leksaker direkt utanför porten där vi bor. Det är lägenhets liksom, det är gemensamt utrymme. Och hade jag aldrig träffat dem, då hade jag tänkt, vad de skräpar ner då? Hur mycket skräp kan man lämna här? Men i och med att jag träffar dem så mycket så vet jag att, för det har de sagt till mig, att ja, vi lämnar mycket leksaker ute så att alla barnen här ska få leka med dem. Så att jag vet deras logik bakom varför de gör så här liksom.
Så du kanske skulle lämna chips i båten så att någon annan kan få äta.
Helena jobbar så, men ja. Förlåt Johannes, du var inne i ett resonemang. Avbröt jag dig någonting nu?
Nej, men jag tycker jag kan ändå fortsätta att säga att du kommer ju in på en annan fråga här, och det är trots allt att vi har olika inställning till till hur produkter eller prylar ska skötas. Och givetvis så kan det finnas inkompabilitet, att om man har en jätteslarvpelle och en pedant som samväger någonting tillsammans, då kommer nog pedanten att bli ganska missnöjd. Så att,
ja. Kan man skriva in det här i, alltså när man bokar ett samägarskap, kryssar man i då man är pedant och så, så man blir matchad med
Oscar,
rätt person?
Pedant. Det är så här, Helena slarv.
Vi är tyvärr inte riktigt där än med våran plattform, men vi ser det som en vision att i framtiden så kommer vi kanske bli jätteduktiga på att förstå folks personligheter så att de faktiskt matchas bättre. Och det är inte bara personligheter, utan det är också användarpreferenser, eller alltså användningsbehov typ. Till exempel bilar är en sån här sak som vi verkligen inte vågar röra än så länge, för att det är så stor risk att folk blir att det blir överbokat så att säga, att alla vill ha bilen samtidigt. Men om vi blir jätteduktiga på att förutse att ja, men du vill ju egentligen bara ha bilen på helgerna och du vill, den andra vill bara ha det på vardagarna, då kan de ju samäga den bilen utan några större problem kanske.
Johannes, äger du någonting tillsammans med någon?
Ja, ganska mycket produkter har blivit genom åren. Det var väl en av anledningarna till varför jag var med och drog igång ihop. Var för att jag hade gjort det massa gånger och tyckte att det här var ju helt fantastiskt. Och jag tyckte för det första att det här borde alla göra. Det tycker jag fortfarande. Men jag kunde också se att här finns det ju möjlighet att faktiskt göra det enklare.
Vad samäger ni för något då?
För mig är det mest teknik faktiskt. Allt från liksom fotoutrustning till en elmotor som jag har när jag fiskade. En liten elmotor. Och även saker som är ett par goggles, ett par skidglasögon. Så att egentligen, ja, allt för mig så har gränsen varit ungefär saker som kostar 2000 kronor och uppåt. Då börjar jag bli intresserad av att samväga det istället.
Men är du ekonomiskt lagd?
Ja, det skulle jag säga.
Mm. Du vet, vi sitter ju minst i min studio nu, här i Karlstad. Och ja, den delar jag med två andra. Och vi har ju massa grejer, vi har ju ett rum där man kan spela och allting. Och vi börjar glömma bort mer och mer vems grejer tillhör vem och sådär. Men vi har inga avtal på det här, eller vi har liksom aldrig bestämt det. Utan det är bara, det funkar ju så länge vi är här allihopa. Men en vacker dag kanske någon vill dra. Vad tar den då med sig? Det är en tanke jag kan ibland fundera på.
Ja, men det är ungefär som en bodelning i ett par. Att det är klart att det blir lite stökigt just eftersom man, om man inte tar det så seriöst från början, vilket jag tycker är helt fantastiskt om man kan göra det så generöst. Jag menar, så beter jag mig till exempel min bil, att om jag har en kompis som frågar om han får låna min bil, då får han göra det. Så att, men i väntan på det här altruistiska delandet så skulle jag nog säga att samägande är jättebra för att just dela lite mera kapitalvaror.
Vad kan man samäga idag genom via Ihopa?
Vi fokuserar just nu på, vi undviker transportmedel som man har från A till B. Så för att där vet vi att det är lite större utmaningar, och vi undviker också faktiskt fastigheter och sommarställen just för att det är lite mera utmaningar. Men i övrigt så egentligen så är vi, när vi har användare som hör av sig och vill skaffa ett sommarställe, så försöker vi hjälpa dem ändå, men vi skyltar inte med att vi tar hand om sånt. Så att sen, alla produkter sen, om du vill samäga en hammare så kan du göra det, men vi märker att det vanligaste som folk är intresserade av är hobbyutrustning av lite dyrare sort.
Så det är alltså så det funkar praktiskt, att folk hittar ett objekt de vill köpa och sen kontaktar de er och ni får lösa hur man samäger det, eller?
Ja, det finns flera vägar in faktiskt. Det enklaste, det mest liksom straightforward är att folk får nys om Ihopa och de blir intresserade och så kommer de till ihopa.com och så får de lite inspiration och så kommer de på att typ en kajak, det skulle jag vilja äga med andra. Och sen så tittar de, ser om det finns någon kajak redan som de kan ansluta sig till, eller så förmodligen så finns det inte det just där de bor, och då istället så kan de skapa en grupp själva och dra igång ett initiativ kort och gott. Ja, men det är bara en väg in. Sen så finns det en annan väg in, och det är att man säljer andelar i någonting man redan äger. Det är ganska många som vill göra det med till exempel båtar och kajaker.
Mm-hmm.
Och det tycker vi är ju egentligen jättesmart, för då behöver man inte köpa någonting nytt alls, utan det finns massa fördelar kort och gott med den modellen.
Ja. Och på tal om fördelar då, vad finns det för fördelar överhuvudtaget i stort med att äga någonting tillsammans med andra människor? Vad händer om vi börjar tänka så?
Ja, det är för mig, jag är kanske lite hemmablind, men det ter sig ganska självklart. Nej, men skämt åsido så är det så att vi vet att många ser direkt potentiella eller de här tydliga fördelarna, och det är att det är ekonomiskt, det är miljövänligt eller klimatsmart eller vad man ska kalla det.
Ja, just det, för att man blir färre som behöver, istället för att vi köper varsin båt, jag och Helena, så har vi ju köpt en båt som behövde produceras.
Ja. Även om det är ett ganska starkt antagande att ni hade köpt en båt var. Men ändå, det är i alla fall själva principen, om vi spelar ut bandet och om det här beteendet, ju större det blir, desto mindre produkter kommer att tillverkas, det är vi ganska övertygade om.
Just det.
Så det är det andra. Sen så finns det ytterligare små saker så som förvaring, att till exempel en kajak, det är ganska många som egentligen vill ha en kajak men de har ingen plats att förvara den på. Och det räcker med att en i en grupp har en plats, eller att de kan då ha råd att hyra in sig i någon dyr förvaringslösning.
Jag är ju en av dem.
Jaså?
Som vill ha kajak.
Mm. Du vill ha en kajak?
Ja. Vi har ju Klarälven som rinner här genom Karlstad ut i Vänern. Det är perfekt. Alla i hela Karlstad borde ha kajak egentligen. Så är det ju verkligen.
Det är ju det vi ska dela på, Oskar. Din familj och jag, vi har ju redan pratat om det här.
Det är ett bra use case.
Det kan vi verkligen prata om.
Det är väldigt bra use case det här med att dela kajak.
Och jag vet ju att ni samarbetar också med Melkerå Sweden som är vårt Stings bolag.
Ja,
bolag.
Precis.
Och där på deras hemsida så finns det ju en knapp.
Ja,
där man kan klicka, vill du samäga? Visst är det så?
Ja, och det är ju det tredje sättet in som vi tycker är lite extra spännande. Och det är just att vi vill faktiskt att försöka hjälpa retail, alltså butiker, att uppmuntra till grupper att köpa tillsammans istället för att köpa själva.
Vad är responsen då? Med folk som har använt er tjänst?
Den är utmärkt. Alltså rent att folk, det har vi märkt från dag ett, så har alltid vi fått jättemycket positiv respons. Och vi har också märkt att folk gillar idén så mycket så att de just tänker ett varv till. Att så här, det förändrar ju ganska mycket i ens val av vad man ska konsumera. Om man inser att jag skulle kunna ha en andel av en kajak, då blir det inte lika binärt att du måste antingen gå all in och köpa en hel kajak eller ingen kajak, utan du kan göra något mellanting. Men sen så märker vi också att det tar tid. Det är verkligen inga snabba beslut generellt. Just kajaken är ganska snabb, men till exempel båtar, där så är det ganska vanligt att det tar ett år innan en grupp har kommit hela vägen till att skaffa båten.
Mountainbike då?
Ja, jag tror inte att vi har någon grupp ännu med mountainbike. Vi tycker att det är ett ganska bra use case, men vi får se. Det är nog på gång, tror jag.
Hör av er till mig om ni bor i Karlstadområdet och vill gå med i en mountainbike-grupp. För det är ju inte så jävla ofta man cyklar mountainbike, men när man väl gör det, då vill man ju ha en riktigt bra liksom.
Och där kommer vi faktiskt till en liten av vår utmaning. Det är det att Oskar, vänta inte på att vi ska höra av oss. Det är ju bara att lägga upp en annons. Du kommer hitta dina mountainbike-delägare hur fort som helst. Men du måste ju sätta igång.
Den lägger upp hos er då, eller?
Ja, det kan du göra. Och sen så hjälper vi dig att hitta en grupp. Antingen så kan du ju börja med att bjuda in dina vänner, för du har säkert vänner som kanske är intresserade. Så du kanske kan helt enkelt fylla gruppen helt på egen hand. Men om du inte gör det, då kan vi jättegärna hjälpa till och göra lite reklam just där du bor för ditt initiativ.
Ja, men grymt. Wow. Då ska jag ta en titt i min privatekonomi och se hur det står till först. Och sen så får vi se. Men det vore ju jättekul. En mountainbike, det har jag drömt om. Sen jag fick prova att åka med en gång. Det var en polis och jag, och så var det en multisportare.
Ja.
Och de tog med mig ner för Brynfjordsbacken.
Ja.
Och ingenting var sig någonsin likt efter det, kan jag säga. Det var underbart.
Men, och Oskar, jag kan också utmana dig att säga så här: vad vill du betala? För att i slutändan så är det bara att öka antalet delägare. Så om du är 10 delägare, då blir det ju jättelitet pris per person.
Och en helt otrolig cykel förmodligen.
Ja, eller så kanske ni inte köper, alltså ni kanske kan köpa en rimlig cykel och sen så blir det en billig peng. Det är väl också lockande, så att säga.
Det här låter som ett kul sätt att köpa saker man inte kan köpa själv.
Mm. Nu kan man ju spåra.
Ja.
I fantasin.
Vi får se, precis. Det är bara fantasin som sätter gränsen. Men framförallt så är det väl det som är den här lite långa resan, är att vi behöver få folk att ändra hur de kalkylerar sin konsumtion. För att idag så, vi vet ju att folk går inte och funderar på, ska jag köpa en andels mountainbike? Det finns inte på kartan, utan de kommer bara fram till att en mountainbike kostar 10 000. Det tänker inte jag köpa. Så de är inte ens i närheten av att köpa en mountainbike fastän de egentligen vill ha en. Är ni med?
Och där är du inne på något jätteintressant. Alltså, jag hoppas att alla stannade upp där i huvudet, alla lyssnare. För att det här är exakt samma sak som hände med crowdfunding för några år sedan till exempel. Att Double Fine, som är ett spelföretag som gjorde gamla peka-klicka-spel, förr i tiden spel, sådana som utgivare nu aldrig skulle satsa på. Man vill inte lägga liksom åtskilliga miljoner dollar på det. Men Double Fine gick till Kickstarter och satsade där och visade världen att om du går in och lägger 100 spänn, då blir vi tillräckligt många till slut så att vi har en budget och då kan vi göra det här tillsammans. Mm. På ett sätt blir ju det här motsvarigheten fast för privatpersonerna att gå ihop och uppfylla sina egna drömmar tillsammans.
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
Tusen tack. En applåd fick jag också. Men visst är det så att det sker en attitydförskjutning ju, och den sker långsamt liksom.
Ja, men och det är där jag tycker att det är värt att betona, att det är det som vi tycker är så spännande med att göra partnerskap med handel eller retailers så som Melker. För att då tror vi att vi kan skala ut det här med en helt annan hastighet och kraft. För att det vi vet, eller vi har lärt oss ett och annat under den lilla tiden vi har varit igång. Och en av de grejerna är att det absolut bästa är att komma med den här idén när folk faktiskt liksom browsar, söker eller letar information om en viss produkt. För att så till exempel en kajak, om det är nu någon som är lite småsugen på en kajak och in och tittar på Melker, att då få förslaget att ja, du kan ju köpa den här tillsammans med andra. Det är en väldigt häftig väg för att vi ska kunna nå ut med det här budskapet.
Och nu den som sitter och lyssnar på det här kanske börjar tänka, det är så att man tänker nu båt, mountainbike, kajak, drejstuga, vad vet jag, någonting man vill ha liksom tillsammans med andra. Man börjar tänka, just det, jag kan tänka bortom min egen ekonomi. Jag kan tänka tillsammans, om vi är 5 pers, vad kan vi skaffa då? Då tänker man förmodligen nu, vad finns det för nackdelar då? Det vill man kanske också veta.
Ja, de är jag också expert på.
Ja, vad kan det vara?
Nej, men ja, det här ser jag som ett, det är en viktig grej, för att det handlar också om en sorts utbildning i att hjälpa. För att man verkligen ska kunna komma in i det här så behöver man också lära sig tänket så att man förstår vad som är dåliga, alltså när det inte passar. För att det passar inte för alla use case. Så den första grejen är, hur ofta kommer den här produkten att användas av dig, så att säga. Mm. Och då skulle jag säga att allting som används varje vecka, då är det lite obs-varning. Då kan det bli för mycket logistik, beroende på vad det är för logistik det handlar om. Men ja. Det du använder riktigt ofta, då finns det ofta anledning att äga själv. Och i andra änden, saker som du bara använder en gång per år, då finns det anledning att hyra istället. Det är inte värt att ens samäga då. Mm. Så användningsfrekvensen är viktig. Sen så finns det undantag beroende lite på effektivitet och sådär. Så till exempel en stege som man kanske, även om du använder en stege bara vartannat år, så är det nog ändå ett jättebra exempel på någonting som man kan samäga, för att den kan ligga i en trädgård. Det kan ju vara 10 grannar som delar på en lång stege. Så att det finns undantag. Men det är i alla fall, en av nackdelarna är förstås det här med att den kan användas för mycket. Alltså att den kan överbokas, kort och gott. Det var väl det jag var inne på.
Men en perfekt grej vore ju om man är grannar på en gård, alltså ute på landet till exempel, och man behöver en fyrhjuling. Då behöver man ju kanske inte ha varsin fyrhjuling. Massor man använder för att dra upp gammalt bråte och träd som har fallit och såna här saker. Det är väl en perfekt...
Det skulle jag säga. Kapital, alltså ju dyrare desto större anledning är det ofta. Så det är, där, det är väl därför som just segelbåtar är en klassiker. Och där så, ju dyrare desto mer blir, då blir det kort och gott värt den lilla obekvämligheten, eller stora obekvämligheten, beroende på vad det är för en produkt. Men säg så att vi vet ju att det finns andelsbåtar i Medelhavet som kostar flera miljoner och som har 12 andelsägare. Och då skulle man ju första tanken är då att ja, men herregud, då får de ju nästan ingen tid alls per person. Men så ser ju inte de det. De ser det som att ja, men jag får ju 2 veckor och det kostar mig 7000 per år med den här miljonbåten. Det är en ganska bra deal.
Och hästar då? Hästar och djur och...
Bra exempel. Hästar samägs redan idag jättemycket. Mm-hmm. Det ser vi ju alltid på tv när de vinner häst, att den ägs av ett gäng människor tillsammans. Brukar det vara. Mm.
Foppa har ju en med Filip och Fredrik till exempel. Mm.
Hur tjänar ihop pengar på det här?
Vi får se. Vi har inte tjänat så mycket pengar än. Egentligen noll kan man säga. Men vi har en tanke och det är att vi kommer kunna ta betalt från företag som vi kan hjälpa att sälja till grupper. Så till exempel Melker, nu har vi en sorts ganska tätt samarbete med Melker än så länge, där vi
kajakföretaget alltså här i Värmland.
Ja, precis. Mm. Men i princip över tiden så hoppas vi att när e-handlare eller butiker, fysiska butiker, när de vill använda ihopas teknologi för att sälja till grupper, så kan vi ta betalt för det.
Då står det så här, betala med PayPal, Klarna eller ihopa är en dröm då kanske.
Det skulle vara häftigt om det kunde vara så. Även om i och för sig vi tycker att det här erbjudandet med att köpa tillsammans, det ska komma tidigare än i kassan. I kassan då har de ju redan bestämt sig för att de är beredda att betala för hela produkten själv. Så det är lite sent. Men tanken är ändå rätt. Vi tycker att det är en sorts finansieringslösning om man ser det på det sättet, men med den unika egenskapen att det faktiskt blir billigare. Ofta brukar finansieringslösningar göra att det blir dyrare, du vet, när man delbetalar och liknande.
Just det. Mm. Varför behövs ihopa nu 2020?
Delningsekonomin har ju liksom en enorm potential, och vi har sett hur den liksom revolutionerar för vissa produkter och för vissa typer av användning, och till exempel elskotrar i Stockholm eller i storstäderna, och även Airbnb för boenden. Men det finns problem med delningsekonomi som baserar sig på uthyrning till allmänheten. Det är att det passar bara för vissa produkter och i vissa sammanhang, till exempel då i storstäderna för elskotrarna. Och det som vi tycker är så spännande och varför, en av mina stora drivkrafter med ihopa är att det finns så otroligt mycket produkter som används alldeles för lite, och vi behöver aktivera de här produkterna, om man kan man kalla det, att de helt enkelt, de behöver användas mer. Och ett sätt är att hyra ut dem till främlingar, men vi vet att det är väldigt många som drar sig för att göra det. Och med rätta, för att det faktiskt är ganska det blir lite komplicerat med logistiken, att man ska träffa en ny människa och lite såna här saker. Så vårt mål är ju att varenda produkt, varenda ordentlig pryl, så här, större kapitalvara kan man säga, ska ingå i någon form av cirkel, så att den har flera nyttjare som samsas om den. Sen så själva ägandet, det spelar inte jättestor roll. Det kan vara att det är samägt eller att det är en ägare och att det är vänner som bara får access till den här produkten. Men det tycker vi, det är därför som jag känner att ihopa behöver existera, för att de andra företagen kommer inte att nosa ens på den här möjligheten, för att de är så inriktade på att det ska vara en transaktion, det ska hyras varje gång någonting används.
Härnäst, vad är nästa steg för ihopa?
Ja, det är en bra fråga. Just än så länge så är vi bara aktiva i Sverige. Och vi ska nog vara det ytterligare ett litet tag till. För att vi det är en ganska lång resa som vi har dragit igång, där vi behöver lära oss massor. Vi lär oss i rasande takt, men det är väldigt mycket att lära oss om det här beteendet. Hur man kan hjälpa folk, men även hur man motiverar folk att komma till skott och att lyckas med sitt samägande. Så helt enkelt, det är en otroligt lång resa att lära sig. Men nu tror vi att det börjar gå lite fortare i alla fall, eftersom vi har bättre... Vi har byggt den här teknologin, så att säga, som för e-handlare. Och den tycker vi... Mm. Det ska bli väldigt kul att se hur det tar fart. Men vi är också då... Vi är lite beroende nästan av att få med oss de e-handlarna som är lämpliga. Så det kan jag säga till de som lyssnar på den här podcasten, att det är ett fantastiskt tillfälle att få visa att ni är framåtlutade och vill satsa på hållbar innovation, att integrera våran Köp tillsammans teknologi.
Ja, fan vad kul. Då känner jag så här att nu börjar solen skina in på studiefönstret. Plötsligt, det har varit lite molnigt, men det sammanföll med att jag började tänka, de kanske inte måste välja mellan en kajak och en mountainbike.
Man kanske får båda.
Vi kanske kan vara med i någon sorts multisportgrupp där vi har lite alltihop. Mm.
Du och jag i cykelbyxor.
Men vet du vad, Oskar, där skulle jag säga, har vi en av mina visioner som jag faktiskt verkligen hoppas blir sann. Och det är att det kommer liksom ett intrikat nätverk av såna här cirklar. Så att det kanske till och med är så att okej, du köper en mountainbike med några vänner. Men sen så har du också en drönare som du börjar dela med samma vänner ganska generöst, för att de också delar vissa saker med dig. Och sen så köper ni ytterligare någon pryl tillsammans. Men att helt enkelt det blir ett intrikat mönster där man får access till andra produkter och att man ger access till sina egna. Och så köper man saker tillsammans.
Och istället för att mitt är mitt och ditt är ditt, så får vi ett mer upplevelserikt liv tillsammans, där vi har grejer ihop.
Så himla fint.
Ja,
typ så.
Där har vi det. Johannes, lycka till. Vi håller ögonen på er naturligtvis och ser fram emot att se er fortsatta utveckling.
Lycka till med ert egna samägande. Jag hoppas att ni har blivit inspirerade.
Mm. Du kommer se en annons snart.
Ja, det är bra.
Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Vi får ta tag i det här. Johannes, tusen tack för din tid.
Tack själv.
Ha det så bra.
Ha det bra.
Ha det bra.
Man tänker ju på det, Helena. Om man åker förbi en hamn, då tänker man, hur ofta används den där? Mm. Och så tänker man förhoppningsvis, de använder den jättemycket kanske. En jättelycklig familj som åker ut på den här. Men i praktiken, året runt, hur ofta används den där då, båten? Pratar jag om alltså.
Och den kommer ju må bättre också om den används oftare, tänker jag.
Ja, särskilt om den
som
används väldigt lite.
Tjej.
Förlåt? Vad sa du? Som
teknikkille tjej, sa jag.
Jaha.
Nej, men jag tänker att saker mår bättre av att användas.
Ja. Ja, det sa farsan någon gång. Så det är bra att du åker, vet du, att man inte bara tar de här korta sträckorna med bilen. Så att den får köra igenom motorn lite grann.
Ja, men
ja, visst.
Ja, men så jag tänker helt enkelt att alla tjänar ju på det här.
Ja.
Produkten, miljön, plånboken.
Ägarna.
Ja. Och så kanske man blir ett litet härligt gäng som samäger.
Ja, det känns
som ju... blir kompisar och...
Det sa han ju, att ju mer man träffas, desto mer upplever man det. Man får en förståelse och man får en
skam.
Man får en slags en känsla, en service-mindedness. Alltså att man vill väl för den här produkten. Man vill att nästa person som kommer också ska tycka att det är bra.
Mm.
För man känner Helena. Jag vet att det är Helena som ska dit nästa gång. Det är inte en anonym person.
Och då kanske du tar med dig bananskalet som ligger på marken.
Ja, och det hade jag gjort ändå, kan jag säga. Okay. Jag har inte slängt någonting på marken så jag, någonsin.
Nej, men vad bra. Men det kan ju inte jag veta. Om vi ponerar att vi är två okända som har samlats i en liten grupp.
Vi kan ju ponera
det. Väldigt tryggt.
Och sen så summerar vi detta som att det här är ännu ett avsnitt in the book.
Mm.
Och vad kul det var.
Mm.
Alltid lika trevligt att träffa dig här i studion.
Detsamma.
Ja,
tack. Avstånd och härligt.
Ja, halvavstånd idag. Ja.
Du har bara lite vattkoppor, men det gör inget.
Har det varit bra med dig sen sist förresten, eller?
Ja, absolut.
Det är inte jag som har vattkoppor, det är barnen.
Nej, just det. Mm. Lite avstånd är bra. Nej, men har det varit bra med dig?
Jo, Förutom att vi har haft just vattkoppor i familjen. Men det är en annan, det är en sidosak egentligen. Det hör inte till podden egentligen. Sådär.
Nej, men återigen skiner solen när vi sitter här och pratar.
Solen skiner på studiefönster, ja, på studien,
just de studielokaler.
Det är så.
Ja.
Varför sker det alltid när
vi är
här?
Jag vet inte.
Nej.
Det är ödet.
Prenumerera gärna på den här podden. Det kan man ju göra, så missar man inte avsnitten som kommer vad det lider också. Och så tar du hand om dig. Det är bara en dag kvar till helg. Tänk på det. Och så hörs vi
snart.
Ha det bra så länge.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.